Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Norrlandspäron. Jag hoppas att ni har en helt fantastisk dag. Solen skiner, det är varmt ute. Ja, men sommaren är här och jag försöker ladda på med så mycket poddavsnitt jag kan nu. Har du tips om någon som bör vara med i Norrlandspäron? Vi har ju speciella tider nu, men jag har också lyckats lista ut hur man spelar in via till exempel Skype. Så har du en mikrofon hemma, ett headset kanske? Ja, men skicka iväg ett mail så kör vi det på distans. Jag lovar dig som sitter och lyssnar att alla föräldrar sitter på en bra, spännande historia. Vi alla lever olika liv, stort som smått, peppigt som ledsamt. Den här podden är till för alla känslor som vi kan ha som föräldrar.
Och den här veckan har jag med Lundby som ägs av Micke Leksaker. Och de har ju, som jag för någon vecka sedan berättade, kommit med en nyhet som heter Lundby Room. Ett dockskåp som man bygger med hjälp av olika moduler. Modulerna finns i 3 storlekar och de gör så att barnen själva kan bestämma hur de vill att deras dockhus ska se ut. Det kan bli ett höghus, det kan bli en by med flera småhus. Ja, men det är bara sitt. Njut och titta på när de leker med det här. Och sen ska vi prata om väggarna i det här dockhuset, för de är så otroligt fina. De är först och främst vändbara, eller så kan du ta bort dem helt för att låta barnen öppna upp till större rum. Men väggarna har också tapeter från det fantastiskt fina företaget Sunbury Wallpaper. Ja, de är så otroligt vackra och det tillsammans med den fina inredningen som finns gör så att det känns verkligen som att det är ett riktigt hem som står där i barnrummet. Är du sugen på att köpa hem det här dockhuset så går du in på mickeyandfriends.se. Jag lägger en länk här nere såklart. Tack snälla Lundby och Micke Leksaker för att ni sponsrar Norrlandspäron.
Och sen är det så roligt att förra veckans avsnitt med Tina på Knodd blev så uppskattat när vi pratade om sömn. Har du inte lyssnat på det avsnittet så rekommenderar jag det. Men den här veckan släpper vi också ett litet bonusavsnitt av Norrlandspäron där vi pratar om sommaren och vad man kan behöva tänka på när det kommer till sommaren och barn. Hur mycket vätska behöver de? Vad ska man hålla koll på? Ja, så efter att ha lyssnat på det här avsnittet så hoppar direkt in på nästa lilla avsnitt med Tina. Den här veckan så ska jag träffa Sabina. Och Sabina har, för det första kan vi ge henne en applåd, för hon tog sig ända till Umeå från Östersund. För er som inte vet hur långt det är så tar det alltså minst 5 timmar med bil, bara för att vara med i podden. Men hon har så mycket fantastiskt och jobbigt att prata om. Hennes första son har epilepsi och sen så fick hon sin andra son med förhoppning om att få ett friskt barn såklart. Men han fick en annan sjukdom, nämligen hjärtsjukdom. Så Sabina och jag kommer prata mycket om det här med att gå igenom olika sjukdomar, olika stadier, när man tror att allt är bra och så visar det sig att det inte är det. Chocken som kommer och att lyckas ta hand om sig själv mitt i allt det här. Ja, ni har ett riktigt starkt och fint avsnitt framför er. Så vi sätter igång avsnitt nummer 80 av Norrlandspäron med Sabina.
Alltså det ska inte styra våra liv, vad vi kan och inte kan göra. Men vänta ett tag. 2 streck betyder ju att jag är gravid. Mm. Och han blir alldeles slapp och så slutar han andas. Och jag var livrädd.
Hej Sabina.
Hejsan.
Välkommen till Norrlandspäron.
Tack så mycket.
Hur mår du idag?
Jag mår bra. Lite nervös och sådär, men det är väl bara hälsosamt att vara, tror jag.
Det är bara hälsosamt. Ja, jag är inte så farlig, jag lovar. Nej, det kommer gå bra.
Ja då, det tror jag.
Men och du har ju förberett dig med en lång bilresa.
Ja, herregud ja.
Hit?
Ja.
För du kommer från Umeå?
Yes.
Och har åkt hit bara för att vara med i podden?
Vi skulle förbi på Dollarstore i Övika.
Så vi tog det här på vägen. Det är bara 2,5 timme till.
Ja, men det gör ingenting.
Nej, men gud, alltså, jag är så glad att du är här.
Ja, men jag är glad att få vara med liksom. Jag har följt den här podden liksom länge.
Det är det här som gör mig så glad, att det är så många som anstränger sig för att vara med och få dela med sig. Och, nej, men det är helt fantastiskt att du är här.
Ja, men jag har tyckt att den här podden har varit så läkande för mig själv att lyssna på. Och känner väl därför att jag tror att det kan vara bra att dela med sig av mina egna erfarenheter också liksom.
Och det är det vi ska prata om idag såklart.
Precis.
Kan du inte börja med att berätta vilka du har hemma i Umeå?
Jag har min fästman Morgan. Och så har jag 2 pojkar. En på 4 som heter Gabriel och en Amandus på 8 månader. Just bliven. Just lärt sig sitta.
Fantastiskt, nu är den vilda tiden börjar.
Eller hur, det går nästan lite för fort. Vi har ju haft lite så att det känns som att man nästan har tappat bort bebistiden med en.
Ja, men man hinner inte riktigt med på samma sätt. Så är det ju faktiskt, tycker jag också. Men berätta, hur länge har du och Morgan varit tillsammans?
Nu måste jag räkna med det. 13 år. Vi träffades när vi var 16, nästan 17.
Vad fint.
Ja,
då har ni gått igenom mycket tillsammans.
Vi har gått igenom jättemycket tillsammans. Och det är så intressant att se, för att vi har ju sett många runt om oss liksom som det är tillsammans och det håller kanske inte, eller så håller det ett tag eller håller jättelänge och liksom så här. Och det är så intressant att se liksom att man kan växa ihop eller så kan man växa isär. Och det är så tydligt att jag och Morgan, vi har liksom växt ihop, vi har växt tillsammans liksom. Vi är fortfarande liksom egna människor, så vi sitter inte ihop, men vi har växt tillsammans i allt vi har varit med om liksom.
Ja, men så är det verkligen. Jag känner igen mycket av mig och Hampus i det också. Men visst är det ganska kul nu när man har barn att tänka tillbaka på hur man var innan man hade barn.
Gud,
för det är också något helt annat.
Det känns ju som natt och dag.
Ja.
Jo, men och det är, jag har ju alltid varit jättebarnintresserad. Jag var liksom 16 när jag började fundera på att jag vill ha barn. Men det är ju fortfarande en helt annan person du är innan du har barn.
Ja.
Även om du vill ha det liksom, så är det inte som att du vaknar 3 gånger per natt och kliver upp 6 och gör välling.
Förbereder dig.
Precis, förbereder mig från när jag är 16. Nej, så väl förberedd var jag inte.
Men du ville, du kände att du ville bli mamma redan då?
Ja.
Eller så att du hade längtan?
Ja, jag var supertaggad. Och jag kommer ju från en väldigt stor familj. Jag är ju en av 9 syskon. Jag är ju van att det är mycket folk och det är mycket barn i närheten liksom. Och eftersom jag dessutom är 3rd yngst, så hade ju många av mina större syskon barn även när jag liksom växte upp. Jag har ju brorsbarn som nästan jämnåriga med mig liksom. Så jag var ju som väldigt länge sugen på att bli mamma.
Trivdes du i en stor familj?
Jag älskade en stor familj. Jag trivs bäst i liksom så här stora folksamlingar liksom, med mycket folk.
Men för jag kan känna att i dagens samhälle är det inte så vanligt att man har så många barn.
Nej.
Och de som skaffar många barn får ju nästan lite så här: varför skaffar du så många barn?
Det finns ju 2 klassiska frågor jag alltid får när jag säger hur stor familj jag kommer ifrån. Första frågan är ju om vi allihopa är helsyskon.
Är ni det?
Ja, det är vi.
Ja, det glömde jag. Jag bara antog det.
Ja. Och andra frågan är ju om vi alla allihopa var planerade. Eller om vi bara är en massa whoops.
Ja, en massa whoops.
Men det intressanta är att jag frågade min mamma om det där för en herrans massa år sedan. Och då svarade mamma att jag har alltid velat haft många barn. Och så träffade jag en kar som ville ha många barn. Då skaffade vi många barn.
Ja, men det behöver inte vara konstigare än så.
Nej.
Men så när började du och Morgan känna på riktigt att här, men nu börjar vi bli redo?
Alltså jag var ju långt innan Morgan i det där. Och vi var väl ganska öppna om det här. Jag sa det till honom liksom, att jag är redo. När du är redo så säger du till. Och då är vi redo, då försöker vi. Och sen 2012, då flyttade jag till Umeå. För vi är från Vilhelmina egentligen, båda två. Och 2011, det är typ bra att man kan ha årtal. 2011 flyttade jag till Umeå för att börja plugga. Och då bodde vi i distans i ungefär 1 år. Och sen började han plugga 2012. Och då var vi som överens båda två, även om vi började känna liksom att vi har väl ändå startat någonstans ett liv tillsammans liksom, så var vi ganska överens om att vi ville väl kanske inte skaffa barn när vi båda två pluggade. Så därför så sa vi det, att vi väntar väl till studierna börjar närma sig slut. Så när jag tog examen i januari 2015, då började vi som verkligen prata om det. För till saken hör att jag gick då på p-piller som jag inte alls mådde bra av. Jag var alltså jättedeppig, hade nästan självmordstankar en gång i månaden liksom. Alltså jag mådde inte alls bra. Och då hade jag dessutom testat byta p-piller ganska nyligen. Men jag mådde inte bra på p-piller, vilket gjorde att vi gick som i tanken att antingen så måste jag liksom köra en liksom detox, alltså sluta med p-piller, fundera på något annat preventivmedel, eller så börjar vi försöka få barn. Och då var vi som överens liksom, men då testar vi väl.
Hur var det att börja försöka?
Från början var det jättepirrigt, för att min mens blev väldigt oregelbunden. Så att från början var det så här superpirrigt, nej men händer det någonting redan nu? Och man läste ju alla möjliga, vissa som hävdade att liksom, du har störst chans att bli gravid första 3 månader efter att börja på p-piller, för då får kroppen sånt hormon pådrag liksom, för att den ska lära sig det här själv nu. Och andra som sa att liksom, det kan ta upp till ett halvår innan kroppen har kommit igång. Så från början var det jättepirrigt och spännande, men det vände jättefort för mig och jag började få hjärnspöken, för jag började fundera, kan jag ens bli gravid? Och eftersom min mens var så oregelbunden, så tog jag ett graviditetstest i månaden, för att jag var tvungen att göra det. För ibland tog det liksom 15 dagar mellan mens, ibland gick det 40 liksom. Så att det var väl det att jag längtade så jättemycket efter ett barn också. Då blev det så svårt. Och sen så blev min lilla syster gravid, över att de typ hade börjat fundera på kanske försöka. Och sen var hon gravid på typ en gång. Och det var ju en hel resa i sig, för jag kände ju att jag ville ju vara glad för henne. Jag var glad för hennes skull, men jag var också så ledsen för min egen skull. För vi ville ju också ha barn. Så det liksom, månaderna gick och de gick och de gick. Och så sen helt plötsligt så tar jag ett graviditetstest som ser jättekonstigt ut.
Men det är fel på det här.
Det var det jag tänkte, för jag hade köpt 2 pack med graviditetstest. Och började på en gång tänka, ja men måste jag göra det här en gång till? Det är nog fel på det här. Så här ska det inte, de har inte sett ut så här tidigare. Varför ser det här ut så här? Jag fattade ingenting. Tills helt plötsligt bara så här, nej men vänta ett tag. 2 streck betyder ju att jag är gravid. Då blev man ju helt plötsligt så här livrädd liksom, bara, men gud, tänk om jag inte är det. Tänk om det är någonting som annat som gör att jag tror att jag är gravid, eller liksom sådana saker. Men jag ringde och berättade, för vi var inte Morgan var fortfarande i Umeå då, och jag var i Vilhelmina och hälsade på när jag tog det här graviditetstestet. Så jag ringde till honom och väckte honom, och han var så yrvaken. Så när jag sa liksom att jag har tagit ett graviditetstest och jag är gravid, han bara, ja, jag bara, men det är ganska svagt, så jag tänker ta ett till imorgon, annars ringer barnmorskan imorgon och så liksom pratar jag med henne. Ja. Han tog inte in det, så jag liksom, jag hör att du är nyvaken, gå och lägg dig och sov, och så ringer du mig när du vaknar. Så går det 5 minuter och så bara, är du gravid? Då var det som att det klickade. När det klickade hos honom,
jag kan inte se hur han lägger huvudet på kudden igen och bara, vad sa hon för någonting?
Ja, men då det var så tydligt, för att då var det som att när det klickade för honom, då var det som att det klickade både för mig, både mentalt och fysiskt. För jag hade inte haft några symptom, men när jag var plussad på stickan, då var det som att någon bara såhär, ja men då så.
Du fick mycket symptom?
Nej, inte jättemycket, det var väl lite, alltså jag hade jättehöga bröst från början. Alltså det var nästan så att jag liksom fick sova med BH på liksom, och såna här saker. Och så var jag väl lite illamående, men det hjälptes av om jag liksom såg till att jag åt på en gång. Liksom vi slog upp ögonen och så började jag äta liksom, och så små åt man konstant hela dagen, så var det inget problem. Med Gabriel hade jag lite foglossningar på slutet. Men annars mådde jag ändå ganska bra under hans graviditet.
Hur växte han? Hur var graviditeten?
Den var jättebra. Morgan, han har ett hjärtfel som han föddes med, som upptäcktes när han var 1 år, där hans aorta, när den går ut från hjärtat, så gör den som en liten kringelkrok. Den går inte rakt upp som den ska göra. Det här är ingenting som har påverkat honom så, men med det i bakgrunden så gjordes det ett extra ultraljud på Gabriel medan han låg i magen, för att liksom kolla på hans hjärta. Men det liksom såg bra ut, så liksom, så det var, han växte jättebra. Och
sen kom han.
Ja, det gjorde han.
Var det en bra förlossning?
Det är lite både och. Särskilt nu när man har gjort det igen, så jämför man dem ju gärna. Och det jag tror är svårast med Gabriel, det är liksom hur det slutade, höll jag på att säga. Alltså det slutade, jag fick en bebis, så det är jättebra. Men det blev ganska stressigt på slutet. För vi kommer till den här punkten då barnmorskan säger till mig att nu kommer jag be dig att få vänta. Och jag förstod inte riktigt vad det innebar där och då. Jag tänkte bara, vänta, ja men okej, okay, jag väntar.
Vad ska jag ligger i sängen.
Ja, men vad ska jag vänta på sådär? Och sen kommer nästa verk och hon säger åt mig att vänta. Okej, okay, svarar jag. Men min kropp trycker på, vilket gör att det går alldeles för fort. Så jag brister ganska mycket. Och då blir det ganska stressigt. Då vill de liksom ha upp han på bröstet, och de vill ha ut min moderkaka, och de vill börja undersöka mig, och de vill börja sy. Och de ska ge bedövning och bedövningen tar inte. Så att det slutar med att jag måste ta lustgas som bedövning liksom, för att de ska kunna sy mig. Mm. Och till skillnad när du tar lustgas under en värk, så känner du liksom nu toppen på värken, då kan jag ta bort masken, ta några djupa andetag och så laddar vi om för nästa. Men när du tar lustgas av en sån här anledning, så har du ju inte den här toppen. Du har ju inte de här naturliga, bara, men nu tar vi några djupa andetag. Mm. Vilket gjorde att jag satt krampaktigt, höll den här masken mot ansiktet tills mina ögon rullade. Då slet Morgan bort den. Då tog jag två djupa andetag, slet jag tillbaka den och så upprepade vi det. Och så höll vi på i 45 minuter tills de hade sytt mig klart. Och mitt i alltihopa så ligger Gabriel på mitt bröst. Och jag var livrädd. För jag kände själv att jag är inte med. Jag har inte koll på vad som är upp, vad som är ner, vad som händer liksom. Jag var så väck. Vilket gjorde att jag gång på gång liksom bara så här mumlar i någon form av fylla. Liksom bara så här, låt mig inte tappa han, låt mig inte tappa han. Så Morgan hade ju en hand på han hela tiden. Så han, det var ingen risk, alltså han for ju ingenstans. Jag låg ju stilla. Det var så kaotiskt där på slutet. Att först när de liksom var färdig där nere. Och jag kunde ta bort masken och få några djupa andetag. Då bara, vänta. Det är en bebis här.
Ja, men och det, min förlossning med Unni, jag känner igen jättemycket av det du säger. För det var ju exakt samma sak. Att, det var ju min första vaginala förlossning. Och det var väldigt, jag hade inte förstått hur mycket efterarbete det kunde krävas.
Nej.
Jag brist inte jättemycket, men de höll ändå på kanske 40-45 minuter. Mm. Och det var exakt samma sak för mig. Hampus fick liksom ta Unni då, för jag kände samma sak, jag har ingen kontroll.
Nej.
Så du får ta Unni, så får jag bara fokusera på min kropp.
Det gjorde vi med Amandus sen. Ja. Att det skrev jag till och med in i mitt förlossningsbrev, att ska jag sys efteråt, då ska Morgan ta bebisen.
Ja.
För jag vill inte. Nej. Jag vill inte ha han på mig då, för det blir en stressfaktor.
Ja. Mådde han när han kom ut?
Han mådde
första tiden.
Han mådde jättebra. Han växte så det bara stod härliga ting om det. Alltså de skämtade, både jag och på BVC, att jag måste ha grädde i tuttarna, för att han låg liksom långt över viktkurva och växte på sig jättebra.
Mm.
Sen, nej, just efter att han fyllde ett, så började det hända grejer som inte var bra.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Första gången vi upptäckte att det var någonting som inte stämde, så förstod jag inte ens vad det var som hände. Så jag tror jag avfärdade ganska snabbt. Jag var uppe med Gabriel i fjället med min familj. Och min syster hade erbjudit sig att ge Gabriel mat, för att jag skulle hjälpa min mamma att sätta upp håret.
Mm.
När jag står inne där, så hör jag Gabriel ifrån sig ett skrik. Och det är ett skrik som jag aldrig har hört. Det är inte ett långt skrik, men alltså, det låter konstigt. Jag kan inte annat beskriva det än så. Jag gick ut i köket. Och då står Stina, min syster, med Gabriel i famnen vid handfatet, eller vid diskon, och ska ge honom lite vatten. För hon tror att han har bränt sig i munnen på maten, att den var lite för varm.
Mm.
Och när hon ger honom den, så börjar han skaka.
Han skakar till ett par gånger och Stina tror då att nu satte han i halsen. Han satte vattnet i halsen. Så hon vänder på honom, dunkar honom ett par gånger. Han rycker till två gånger till och sen så slappnar han av och är jättetrött. Och jag känner liksom så här, vad fasen? Alltså jag blev skiträdd. Jag vet att jag ropade liksom så här, vrålade mitt, alltså min mamma stod typ 2 meter från mig. Jag bara liksom bara vråla för att jag liksom bara, vad är det som händer? Men jag bortförklarade väl som där, men han brände sig på maten eller han satte vattnet i halsen. Hon tänkte som inte så mycket mer på det. Och det här var då i mars 2017. I april så blev han sjuk. Han fick feber. Han var inte, hade inte jättemycket andra symptom, men han hade feber och hade ganska hög feber. Så jag var hemma med honom och han hade fått febernedsättande, men inte liksom så att han hade fortfarande feber. Han var liksom, hade fortfarande en temp. Och så sitter han i knä på mig och så är det som att det går som en, men det ser nästan ut lite grann som om du skulle stoppa fingret i ett eluttag. Som hela han bara så här, skakar till. Och jag liksom bara så här, vad var det där? Men jag tänkte att det kanske var något så här, han sitter i mitt knä och så håller han på att somna. Och så,
ja, men precis
som man kan göra liksom, så här,
för att
man,
den känns som att man ramlar.
Så återigen liksom så här, bortförklarade jag det och tyckte liksom att nej, men det var ju inget konstigt. Och en stund senare så har jag satt honom i hans matstol och han ska få mat. Och mitt i en tugga så börjar han skaka. Det rycker liksom så att benen liksom lyfter i den här stolen han sitter och armarna liksom far. Och han vrålar. Och då blev jag rädd. Då blev jag riktigt rädd. Så då ringde jag liksom 112, liksom bara hjälp så här. Så då kommer en ambulans, undersöker honom och då är han liksom, han är responsiv som det kallas, alltså han svarar på liksom, han reagerar på dig och han var fin i färgen. Då tog han tempen och tyckte han hade ganska hög temp, så han fick sig en extra supp med febernedsättande. Och så far han igen. Och under tiden som det här händer så har jag ringt och pratat med Morgan och sagt liksom att det här har hänt och jag vill att du ska komma hem. Så Morgan var liksom på väg hem och ambulansen hinner just så pass liksom köra ut från gården, så börjar Gabriel rycka igen och han sitter då i stolen igen och jag i ren panik lyfter upp honom i stolen. Han rycker ett par gånger och sen är det som att någon sliter sladden ur min son. Och han blir alldeles slapp och så slutar han andas.
Vad tänker du då?
Jag tänkte att jag inte längre var mamma. Jag tänkte att nu har jag inget barn längre. Så jag liksom kastar mig på telefonen igen och skriker åt den här tjejen liksom att nu andas han inte, då måste komma tillbaka. Och liksom försöker på något vis liksom, men ska jag göra någon sån hjärt-lungräddning? Vad gör jag? Och ambulansen var ju liksom bara bredvid, så att de var ju tillbaka ganska snabbt. Men när de hade kommit tillbaka så hade han börjat andas igen. 15 sekunder andades han inte. Det är egentligen jämförelsevis ett väldigt kort andningsuppehåll. Men det är,
fast det känns jättelänge.
Det är de längsta sekunderna i mitt liv. För att jag var helt övertygad om att nu kommer han inte. Alltså det är tillräckligt för att han ska börja bli taskig i färgen liksom och såna här saker. Och till saken var att när han började andas så var det som att han inte kom tillbaka för det. Alltså det var lite grann den här lampan tänd men ingen hemma. Så jag liksom, för då var vi på bottenvåning. Och så jag så här, i paniken liksom, jag ser genom fönstret ambulansen komma, så jag liksom, han andas nu liksom, så jag bara höll honom runt armen och så bara rusar jag ut till ambulansen och liksom bara så här bara vrålar liksom. Så det blev ju ambulansfärd in och på vägen in så var det som att han kom tillbaka, liksom började jollra igen och knälla lite grann och liksom, ja men normal bebis igen. Och när vi kommer in så tar de tempen på han och han har fortfarande ganska hög feber. Och de säger då att det här är en feberkramp, en ganska allvarlig feberkramp så. Det kan hända när barnen är sjuka och när febern blir för hög. Vi fick Stesolid utskrivet då. Det är en muskelavslappnande medicin som man kan ge rektalt om han skulle få liksom en feberkramp till. Som liksom, ja men typ en akut knapp. Och jag kände i hela min mage att det är någonting som inte stämmer. Men vi skickades hem igen liksom. Och kom hem. Och sen tillbringade vi sommaren med att fara fram och tillbaka. Fram och tillbaka. Fram och tillbaka på sjukhuset. Och gång på gång får jag höra att det här är feberkramper. För han hade ofta en temphöjning när han kom in. Gång på gång för jag hör att det här är ingenting farligt. Och jag kände bara mer och mer i min kropp liksom att ska inte svära, men jag kände liksom att lyssna på mig. Och så kom september. Och så blir han sjuk, han får feber. Och så får han inom loppet av en timme så har han 4 stycken kramper. Och när den fjärde kommer så kommer han inte tillbaka. Det är liksom den här klassiska lampan tänd men ingen hemma. Det hade varit så många gånger att liksom minst eller temphöjning så satt vi liksom och väntade. Det var inte en fråga att om han skulle ha en kramp utan det var liksom när, hur länge, hur många. Men nu kom han inte tillbaka. Och då blev jag orolig, så då ringde vi och åkte in. Det här kan ju vara ett av, nu har vi varit så mycket i vården med våra pojkar, men det här är ju ett av de läkarmötena jag minns som tydligast. För då kommer vi in och på vägen in så har han liksom vaknat till, han har kommit tillbaka. Och när vi kommer in så, ja men de tar lite de här standardkontrollerna och kollar syresättningen och sådär, och han är responsiv. Och så tittar den här läkaren på mig och så säger hon feberkramper. Och jag bryter ihop där jag sitter. Jag bara gråter. Och liksom någonstans hulkar fram mig liksom att, men hjälp oss. Även om det här då är feberkramper, du har inte inom loppet av 4 månader 20 stycken feberkramper. Det är inte normalt för någon. Och jag kände liksom att jag kedjar fast mig här snart. Hon bara, jag ska gå och rådfråga lite kollegor. Så går hon ut och så kommer hon tillbaka med ett tomt anteckningsblock. Jag kommer ihåg det så tydligt, för det var liksom bland, det såg nästan ut som hon just liksom hade slitit plasten av det liksom. Och så sätter hon sig ner och så bara, nu tar vi det här från början. Första gången, vad hände? Hur hände det? När hände det? Andra gången, vad hände? Hur? Och liksom bara, nu går vi igenom allt.
Mm.
Och vi satt där och pratade riktigt länge, hon och jag. Och hon beslöt att vi skulle göra en utredning. Och att vi då inom 2 veckor skulle vi få en kallelse till att göra ett EG på honom. Alltså där de sätter elektroder på huvudet och kollar liksom mätningar, hur hjärnan ter sig helt enkelt.
Mm.
Till saken här att en vecka senare så hade han ett anfall till som han inte heller liksom återhämtade särskilt bra för. Så då blev vi inlagda, för att när det här anfallet släppte så var det som att det inte släppte helt. Det fortsatte så här smårycka i hans kropp. Och då var det väl kanske oroliga för att han hade fått någonting som kallas status epilepticus. Alltså när du har konstant epileptisk aktivitet. Nu visade det sig att det var inte det, utan det är någonting som kallas myoklonier. Alltså när du har små ofrivilliga muskelryckningar. Men då gjordes ett akut EG på honom. Alltså liksom där de samma dygn som de la in oss så gjorde de ett EG. Och dagen efter gjorde de även ett sovande EG på honom. Och då var det inte längre någon snack om saken. Så den 17 september 2017 så fick han diagnosen epilepsi. 1,5 år gammal.
Hur var det att få diagnosen till slut?
För mig var det en lättnad. För jag hade så länge någonstans, hallå, se oss, hör oss, hjälp oss. Och jag ville någonstans, ja men, tala om för mig att jag inte är dum i huvudet. Så på så vis var det en lättnad. Plus att jag kände att då har vi en diagnos, då kommer vi få hjälp.
Mm.
Sen vet jag att för Morgan till exempel så blev det svårare. För att han hade väl någonstans under det här halvåret gått och liksom så här, hoppas, det är inte hoppas.
Mm.
Så för han blev det ju mer ett slag i magen. När de då sa liksom att ja, men det är epilepsi. Men sen började ju då hela resan där med medicinering. För att det är ju inte jättelätt för epilepsi heller.
Och speciellt inte när det är så små.
Nej. För att då började han ju med en ganska standard medicin. Som man liksom oftast börjar med för barn. För att när du väl blir diagnostiserad med epilepsi så vill man ju gärna försöka hitta orsaken. För någonting som många inte vet är att epilepsi är egentligen inte en... Man ska egentligen inte se det som en sjukdom i sig. Epilepsi är ofta en följd av någonting. Till exempel att du har en missbildning i hjärnan. Eller du har fått ett trauma i hjärnan. Eller du har en annan sjukdom som ger dig epilepsi. Alltså epilepsi är ofta, kan man nästan se som ett symptom. Och då vill man ofta liksom gå vidare i utredningen för att kolla varför har ditt barn epilepsi. För det kan också avgöra hur man väljer att behandla den.
Mm.
Har du en tumör, ja men vi kanske ska operera bort tumören. Har du en sjukdom, ja men då kanske vi ska behandla sjukdomen, så kanske vi inte behöver behandla din epilepsi. Och medan man då gjorde den här utredningen så började man på en ganska standard medicin. Problemet är att den här standardmedicinen är inte perfekt. Det finns alltså någonting som kallas inom, alltså bland oss föräldrar och anhöriga till barn med epilepsi, så finns det en term som kallas Keppra-troll. Den här medicinen heter alltså Keppra. Och det gör för att barnen mår ofta väldigt dåligt psykiskt. De blir ofta väldigt utåtagerande, blir ofta väldigt liksom aggressiva. Liksom, så.
Mm.
Och det blev Gabriel. han blev dessutom väldigt självskadande. Och liksom att sitta med din 1,5-åring och hoppas att han inte ska göra illa sig själv. För alltså, han kunde bli så arg så att han bet sig själv. Han blev så arg att han slog sig själv. Han stod då dunkade huvudet i väggen. Och liksom sådana saker. Och jag menar, en 1,5-åring som du till slut kommer liksom till den gränsen att nu måste jag sitta och hålla i dig tills du fysiskt inte har orken att göra illa dig själv mer. Då kan jag släppa dig. Det är hemskt. Det är hemskt att behöva göra det. Men när då den här utredningen var klar och man hade liksom uteslutit vissa grejer, då kunde vi byta medicin till medicinen han har nu. Och den mådde han mycket bättre på.
Men hur var du orolig för vad utredningen skulle visa? Alltså att det skulle vara något, om man säger, allvarligare? Om
det, det är man ju alltid.
Ja.
För det som är det svåra är att det är bara 40% av alla barn med epilepsi vet varför. Och det gör ju att det är svårt att specificera behandlingen för det. Och så från början var jag liksom såhär, men hoppas det inte är det här. Liksom, för de började ju med de här stora, men till exempel har han en tumör?
Mm.
Eller har han en ämnesomsättningssjukdom som kanske kan ta livet av han? Liksom. Mm. Alltså, så, de började med de stora. Och de sitter med liksom såhär, hoppas inte.
Mm.
Men när de till exempel kom till det här att de skulle göra en genpanel på honom, så kolla om det låg liksom en genetisk mutation.
Mm.
Då satt jag nästan bara, men kan ni inte ge mig ett svar? Säg att, ja men okej, det är det här som är fel.
Mm.
Det är det här som gör att det blir konstigt. För att man ska få sig ett svar. För vi vet fortfarande inte varför Gabriel har epilepsi. Och vi vet fortfarande inte hur det kommer se ut för han i framtiden. Om han kommer ha det jämnt eller om han kommer växa ur det eller sådär. Det är svårt. Det är så både och. Man vill som ha svar, men man vill ju inte önska ont om sitt barn.
När kände ni att ni började landa i det här? Och hur mycket påverkade det er vardag sen när utredningarna och det lugnade sig och ni fick medicin?
Alltså landa i det tror jag aldrig man gör. Vi brukar säga lite semiskämtsamt att vi är väldigt duktiga på att klättra i den här familjen. Och allt eftersom så får du bättre klätterutrustning. Det betyder inte att vi slutar klättra. Och jag tror att landa, det tror jag är svårt att säga att vi någonsin kommer göra. För att just epilepsi är en sån sjukt nyckfull diagnos. Just nu så mår Gabriel ganska bra. Det är nästan 4 månader sedan han hade anfallit sist. Men han kan ha ett anfall medan vi sitter här och pratar. Han kan ha ett anfall imorgon. Han kan få ha en månad som, för det var en månad i december till exempel, han på en månad hade 18 anfall. Och man vet inte vars vi är imorgon.
Mm.
Och det är ju det som gör det väldigt svårt att landa någonstans. Bara en sån här sak, han är 4,5 nu och får inte vara ute och leka på gården själv. Vilket han tycker är jobbigt många gånger. Vi har pratat med honom varför. Vi är väldigt öppna med Gabriel om hans epilepsi. Men det är många andra barn som har jättesvårt för det. När de är ute och leker på gården och han är på balkongen och så står de och ropar åt varandra. Kan inte han komma ut och leka? Jag bara, nej, tyvärr, jag håller på att laga middag. Han kan inte komma ut och leka nu. För händer det någonting så måste ju någon vara där. Och nu i januari fick han dessutom diagnosen hyperaktivitetsstörning. Alltså egentligen att han lutar mot ADHD, men han är lite för liten för att kolla alla kriterier för det än.
Mm.
Och det är ju också någonting som påverkar hans vardag jättemycket.
Har ni lokaliserat någonting som gör, alltså som triggar igång anfallen?
2 triggers vi definitivt har hittat på honom. Det är när han är sjuk eller när han är trött. Har han sovit dåligt under liksom flera dagar, då är han oftast känsligare. Inte alltid att han behöver få anfall, men vi kan se till exempel att han har de här myoklonierna som det kallas, alltså de här små ryckningarna liksom.
Ja.
Men är han sjuk, då är det lite så här 50-50 liksom.
Stackarn.
Nu är det ju dock skönt att sen vi började medicinera honom så har han ju inte andningsuppehåll längre, vilket är väldigt skönt. Utan de är ju mycket kortare och han fortsätter andas som han ska.
Vad gör ni när han får ett anfall?
Det jobbigaste i världen, väntar. För det är det handlar om, att du ska se till att han har fria luftvägar liksom, så att han inte ligger till exempel liksom ner i kudden och har ett anfall. Utan han måste ha fria luftvägar. Och sen gäller det att vänta och hålla kvar på klockan. Tar det för lång tid så måste han ju få akutmedicin som är muskelavslappnande liksom, för att bryta anfallet.
Mm.
Eventuell liksom ambulans. Men det handlar ju om att vänta och finnas där efteråt, för att han förlorar ju medvetandet när han får anfall. När han kommer tillbaka sen så har han ju förlorat dels stora delar av tid, men han är också väldigt trött och då måste man finnas där.
Hur länge måste du vänta innan du får ge en akut medicin?
Fem minuter brukar de säga. Har han ett anfall som är längre än 5 minuter, då ska han ha akut medicin.
Det är jättelång tid.
Och särskilt så har vi sagt det med hans myoklonier, så har vi sagt det att ha en mycket myoklonisk aktivitet, alltså att han har mycket små ryckningar, för det är inte som anfall egentligen.
Nej.
Det är ju mest bara att han har det jag väljer att kalla för sprak, små.
Vad sött. Ja, det är sprak.
Han det under en längre period liksom. Då ska vi ge han akut medicin för att ge han paus för att det då inte ska bli ett anfall.
I det här sen då, så börjar ni ändå få längtan efter ett syskon.
Ja, alltså, jag var ju jätteinne på att jag ville ha barn tätt. Men när Gabriel fick sin, eller egentligen inte när han fick diagnosen, men alltså när han blev sjuk, så var det som att allting liksom vändes upp och ner. Det var inte läge att ens tänka tanken på ett barn till då. Och sen så har det ju gått så mycket skov för Gabriel, om han har mått bra eller inte. Så att det har varit en period där det lugnar ner, så börjar man fundera. Så bara, nej, så kom vi in i ett dåligt skov. Så då börjar man liksom fundera. Vi gick och vela jättemycket fram och tillbaka. Och sen så satt vi och pratade en dag och så sa vi det att vi hade ju faktiskt gett varandra ett löfte. Den dagen vi fick diagnos och när vi dagen efter liksom blev utskrivna och skulle hem, så tittade jag och Morgan på varandra och så sa vi det att det här ska inte definiera oss. Det kan göra att vi måste anpassa oss liksom, men det ska inte definiera oss. Det ska inte styra våra liv, vad vi kan och inte kan göra. Och då satt vi och funderade och bara, men vi kanske ska börja försöka i alla fall. Jag menar, det tog ju liksom ganska lång tid med Gabriel. Då kan vi börja försöka.
Mm.
Ska vi vänta till den perfekta tiden, då kommer det inte bli något syskon, för det kommer aldrig bli en perfekt tid. Så i januari förra året började vi då försöka. Och det är ju lite komiskt det, om man egentligen ska räkna efter. Eftersom de räknar ju att graviditeten börjar första dagen senaste gången de mens.
Mm.
Så ska vi räkna så försökte vi 2 dagar. För 2 dagar efter att vi liksom sa, men okej, då började vi försöka. 2 dagar efter det så kom min mens.
Uh-huh.
Och månaden efter var jag gravid.
Uh-huh. Det gick jättefort.
Då gick det jättefort.
Men hur kändes det då när du plussade? Och så har ni ändå Gabriel hemma som är sjuk. Och kunde du ändå vara glad? Eller var det så här, men vad har jag gett mig in på?
Nej, men glad var jag. Jag var så glad att Gabriel skulle få ett syskon. Han hade dessutom börjat prata om syskon vid det här laget, att han ville ha. Men sen blev Amandus graviditet jättetung. Då började jag liksom bara, vad fasen har jag gett mig in i? Vad ska jag sätta ett barn till i för situation liksom? Vad utsätter jag Gabriel för? Hur rättvist är det här mot honom? För att första veckorna fram till typ vecka 14 så hade jag liksom jättemycket illamående. Alltså om jag inte bokstavligt talat konstant hade någonting att tugga på, och det räckte inte med att tugga mig, utan alltså det gick så mycket saltiner så det var helt galet, och bubbelvatten liksom. Och när det äntligen började släppa, då kom foglossningen. Så jag hade ju foglossningar från vecka 14. När jag var i vecka 20 så gick jag ner i arbetstid. Det gick alltså inte. Jag jobbar ju som förskollärare, så jag har ett ganska fysiskt jobb.
Mm.
Jag blev helt sjukskriven från vecka 24, tror jag.
Ja.
Och då var jag liggande nästan till resten av graviditeten. Mitt i alltihopa så tror jag att mitt psyke tog sig en riktigt ordentlig törn. Just det här att känna sig så totalt inlåst i sin kropp. Och att inte kunna göra det jag ville göra. Alltså jag kunde inte finnas för Gabriel överhuvudtaget. Jag kunde inte ens liksom, för vi har en ganska hög säng. Jag kunde inte ens, om han kom och då bara ville vara med mig när jag låg i sängen, jag kunde inte ens lyfta upp honom i sängen. Och tyvärr så blev det fokus på det fysiska hos min barnmorska. Hon snappade inte upp mitt psyke. Och det är svårt att säga liksom, någonstans lägga skulden på henne för det.
Mm.
För det ligger ju på mig också. Men jag trodde ju någonstans att det här låg ju i det fysiska. Precis som hon sa liksom, ja, men det skrevs ut morfintabletter till mig för att jag skulle få sova på nätterna till exempel.
Mm.
Och jag var liksom såhär, men tar jag mig bara till förlossningen så är det klart sen. Då är det färdigt sen, då får jag tillbaka min kropp, då får jag vara jag igen liksom. Och jag började ju då säga att jag vill ha en igångsättning. För jag kom ju på mig själv att jag satt och googlade statistik. Att om min förlossning skulle börja nu, hur stor är chansen att mitt barn överlever?
Mm.
Och när jag sitter i vecka 26 och hoppas att min förlossning ska komma igång, det är inte hälsosamt. Och när jag vecka 28 liksom bryter ihop hos barnmorskan och säger liksom att jag vill bara att det här ska vara över. Hon bara, men alltså det, vi kan ju inte sätta igång dig nu. Och jag bara, nej men det förstår jag. Men jag vill ha en igångsättning. Jag vill ha datum att förhålla mig till. Jag vill ha en målgång. Jag vill inte liksom ha ett diffust beräknat datum. Liksom att det kanske sätter igång här, men du kan lika gärna gå över 2 veckor. Alltså det var inte ett alternativ för mig. Och jag trodde att allting låg fysiskt. Jag mådde fysiskt dåligt. Det var det jag ville hävda i alla fall att jag gjorde. Trots att jag nu i efterhand när jag pratade med kompisar så sa de liksom, ja men du mådde ju inte bra. Och jag kommer ihåg konversationer jag hade med mina kompisar där jag sa liksom att jag vill att ni håller koll på mig efter förlossningen. För att jag vet att mår man dåligt under graviditeten så löper man större risk att åka på en förlossningsdepression. Och jag vill inte ha en förlossningsdepression, då vill jag att ni liksom stöttar mig så att jag söker vård då. Men att jag uttrycker de tankar, men inte fattar att jag mår dåligt psykiskt där och då. Men efter många om och men så fick jag ju en igångsättning.
Vilken vecka fick du igångsättning?
Jag var 38 plus 0 skulle jag få den. Det var, tanken var att jag skulle bli igångsatt på en fredag, den 4:e. Och så ringer de på morgon och säger att vi har jättefullt. Du får komma på tisdag. Inte ens på måndag, på tisdag får du komma. Och jag bara bröt ihop. Alltså jag grät hela den helgen. Och så började man googla. Jag började googla så här, bara, hur ska jag göra för att sätta igång min förlossning? Färdknäppen och förlossningsdrinken. Och att du skulle gå i trappor. Och gå i trappor med så mycket folk. Men jag tvingade mig. Alltså jag var helt manisk. Jag grät och jag gick i trappor. Och så var jag på hinsvepning på fredagen. Och jag var på hinsvepning på söndagen. Och så gjorde vi en hinsvepning på måndagen. Alltså jag var helt, jag liksom att nu gör inte, ta inte ni ut ungen till mig. Då får jag väl tvinga mig själv. Och det värsta jag gjorde var ju när jag fick för mig att jag skulle testa den här förlossningsdrinken. Jag vet inte om du har hört talas om den.
Jag har hört talas om den, men jag kommer inte riktigt ihåg vad det är i den.
Alltså det är vidrigt. Gör det inte. Alltså helt seriöst, gör det inte. Du lägger ner så mycket pengar på en massa grejer du inte använder sen. För det är alltså, du ska ha aprikospuré, mandelmjöl, och så ska du gärna ha mousserande vin, champagne. Det går att ha alkoholfritt, det har inte med alkoholen att göra. Och så ska du ha resinolja. Och resinolja är ju egentligen inte någonting man ska inta i kroppen. Det är till exempel, kan du använda om du har torrt hår. Kan du använda det som en inpackning. Det resinolja gör, om du får i det, att den kan ju ge dig lite så här maginfluensa symptom typ. Och det kan ju i sig sätta igång förlossningen.
Så man gör sig själv magsjuk typ.
Typ. Och till saken här, att jag liksom, jag gick på apoteket och bara, jag ska köpa resinolja, vilket inte är billigt. Och jag skulle köpa liksom mousserande, jag skulle, och så hade de inte aprikospuré, vilket betyder att jag skulle ställa mig och göra min egen aprikospuré. Så jag står höggravid, gråtandes vid bänken med mixen och ska göra min egen aprikospuré. Och när jag äntligen har fått till den här förlossningsdrinken och smakar på den, så smakar den så vidrigt att jag liksom hulkar. Så jag står där liksom, jag ska ha i mig den här. Jag tog typ 2-3 klunkar. Sen liksom, alltså, tar jag mig så kräks jag. Så jag fick inte ens i mig den där. Jag spenderade en massa pengar på någonting som du inte ens ska inta egentligen. Och sen fick jag inte ens i mig det.
Det var ett dåligt tips alltså.
Det var ett jättedåligt tips. Och det är så intressant här, för jag har hört vissa som bara, men jag tog den här förlossningsdrinken och det hände ingenting. Och det är vissa som säger att jag tog den och det satte igång och det gick jättebra liksom. Så att man har alla. Men det är väl så med husmorsknep.
Ja. Kom det igång själv eller fick du vänta?
Nej, vi väntade till tisdag. Så på tisdagen kom vi in. Och då hade jag ju, tack vare de här insvepningarna jag hade gjort, så var jag öppen 2 centimeter då. Och tanken var ju att det skulle tas vattnet. Men då tyckte de inte att han var fixerad riktigt. Och då är de ju oroliga att ta de vattnet då, så kan ju navelsträngen eller en hand trilla ner framför. Och det är ju farligt, det vill man ju liksom inte. Så då valde man att ge mig cytotec i de här små shottarna som man ska ta. För att jag skulle då få lite verkar och liksom jobba ner honom. Så vi körde det under dagen på tisdag. Men han fixerades inte. Och då sa man det på kvällen liksom, att ja, men då tar vi paus. Då gör vi inget mer idag. Ni får sova i natt och så tar vi nya tag imorgon. Bara en sån sak att bara, men sätter mig en förlossning på paus. Hur ofta får man göra det liksom? Men när vi vaknade på morgonen så var han ju fixerad. Så då sa de det, ja, men då börjar vi med att ta vattnet. Och då gick det undan. De tog vattnet 9:45. 10:20 började jag få krystvärkar. Jag började krysta 1:30 och 8 minuter senare var han född. Så 3 timmar ungefär.
Gud, inte du med?
Typ. Där och då kändes det jättekotigt. Och jag hade ju skrivit ett väldigt tydligt förlossningsbrev den här gången. Just för att dels hade jag tittat och läst så mycket. Men också att jag hade ju den förra förlossningen i bakgrunden. Så jag visste ju lite grann vad jag ville med den här. Så att när han då kom så tar ju barnmorskan emot honom lite grann. Men sen så skickade hon ju han mellan mina ben och jag fick själv lägga upp han på bröstet.
Mm.
Och bara en sån sak, att jag fick göra det själv. Alltså, jag brukar jämföra och säga att med Gabriel blev jag förlöst. Med Amandus så födde jag barn.
Mm.
Liksom, det var jag som styrde hela den där stunden. Och det var lugnt. Det var ingen stress någonstans. Nu var han här. Han, jag hade kämpat så förblodat länge för att få hit till världen. Nu var han här. Och det var magiskt. Alltså magiskt. Det, jag kan inte beskriva det på något annat vis. Liksom. Det är helt underbart.
Med Gabriel så fick ni göra på ultraljudet kolla hjärtat, eftersom Morgan har. Hade ni gjort det också på Amandus?
Ja, det hade vi. De hade inte sett någonting konstigt där.
Mm.
Det är intressant i det läget att förmodligen är det en sån här standardmening de säger till alla. Men på grund av vad som hände sen så har jag ju en mening som ringer i huvudet på mig. Och det var ju att doktorn som gjorde extra ultraljudet på Gabriel eller på Amandus, hon säger liksom att nej, men det här ser jättenormalt ut, det här ser bra ut. Men man vet ju aldrig vad som hände sen. För att saker och ting kan utvecklas olika. Och det är inte alltid jättelätt att se när de ligger i magen. Och där och då tänkte inte jag någonting. Men nu så här i efterhand, det är ju det en av de här meningarna som så här ekar i huvudet liksom. När morgonen kom efter så var jag ju liksom sugen på att fara hem. Jag sa ju det till dem när de kom där på morgonen och hälsade god morgon liksom, när de kom på morgonskiftet, att vi vill träffa läkare så snart vi kan idag, så vi får fara hem. Och sagt och gjort, vid 11 så får vi träffa läkare. Och det börjar jättebra. Och sen vänder det. Då säger han, jag har ett litet blåsljud. Men det gör man ju som på alla de här små. Det är ju som inget konstigt. Lyssnar man tillräckligt länge så har man blåsljud på alla. Så är han lite svår att ta pulsen i ljumskarna. Men han är ju arg och ligger och spänner sig och skriker. Så det kan ju förklara. Men för säkerhets skull så skickar vi upp er på ett ultraljud.
Var du orolig då? Eller kändes det så här?
Jag var ju snarare liksom bara, men gör vad du vill då. Jag tittade
jag vill
ner.
Bara åka hem.
Ja, men, jag tittade ner på Amandus och bara, kolla på han.
Ja.
Det är inget fel på min bebis. Nej. Gör vad du vill. Känner du att du vill göra det här? Ja, men säkra för att du är osäker och allt det där. Gör vad du vill då. Lite så här. Liksom bara, I'll humor you. Liksom. Ja. Så, där. Så vi gick tillbaka till vårt rum och fick vänta lite grann. Och sen skulle vi då upp och göra ultraljud. Och så kommer vi upp dit och så träffar vi en jättetrevlig läkare som säger att nu kommer det här kännas mycket, för att jag kommer ta massor av bilder och jag kommer inte prata så mycket, för jag kommer koncentrera mig. Och så pratar vi efteråt. Jag bara, ja, men det blir jättebra. Hon satte igång och jag satt liksom, åh, vilken häftig maskin jag har. Ja, liksom
fortfarande ingen orolig.
Nej, herregud, jag tittade på Mandus. Han var ju hur pigg och glad som helst. Och efter en stund så...
Var du själv då?
Ja, jag var själv.
Du var själv då?
Morgan var hemma med Gabriel.
Ja.
Farmor var hos Gabriel också. Men Morgan var ju hemma liksom, eftersom han inte hade fått stanna. Och han var dessutom på jobbet. För han skulle jobba en stund under dagen. Och så skulle vi liksom mötas upp sen då, sa vi. Och när hon var klar så tittade hon på mig och så bara, nu är jag färdig. Jag ser lite saker som jag tycker ser lite misstänkta samt ut. Så jag skickar dem på så här andra utlåtanden i Göteborg. Och så skriver vi in er på nya över natten. Bara för att hålla koll på hans syresättning.
Var gör du orolig det då?
Nej.
Nej.
Återigen, jag tittade ner på Amandus och såg en frisk baby. Så vi liksom går ner på Neo. Och de kommer dit. Och när vi kom in på Neo. Alltså, du som själv har varit på Neo. Mm. Det är ju en annan atmosfär nere på Neo än det är uppe på BB. Och det var väl då jag började känna, inte att jag var orolig för Mandus, men jag tyckte att det var jobbigt.
Nej, men där är ju barn ofta väldigt sjuka eller väldigt små.
Ja, men det är väldigt tyst.
Ja, det är väldigt tyst.
De pratar väldigt lågmält och de kommer nästan att ursäkta sig liksom för att man är här på Neo. Nej, jag tyckte inte alls om Neo. Och innan vi var inskrivna nere så kommer den här läkaren som gjorde ultraljudet ner, så säger hon, hej, nu har jag pratat med Göteborg. Är pappa på väg? Ja, han är på väg, för han var på väg ner då, för att han hade med sig lite äppelpaj som farmor hade bak. Vi ska äta lite äppelpaj. Hon bara, ja. Och så tittade hon på klockan och så bara, jag vill helst dra det här för er båda två, men vi måste sätta igång lite trådar. Så jag säger det här till dig nu. Jag har pratat med Göteborg och de håller med mig. Han har en förträngning på ortan som måste opereras. Så ni flygs ner till Göteborg ikväll och han opereras akut imorgon. Och jag liksom, så här, min värld stanna. Va? Nej, men jag ska äta äppelpaj och fara hem.
Mm.
Jag bara frös.
Jag var inte beredd alls på det.
Nej, inte alls. Även om man kanske kan tänka, när man tänker tillbaka i kedjan, liksom någonstans fått riktigt indikationer på att det kanske inte var som det skulle.
Mm.
Så hade jag någonstans förlitat mig så på den här bilden jag såg av den här pojken. Att fint. Han mådde ju bra. Hon bara, jag vill gå igenom detaljerna, men jag vill göra det med båda två. Och då var Morgan just utanför. Så jag gick ut och mötte honom. Och när han ser mig så säger han, har det hänt något? Ja. Mer än så kunde jag inte säga till honom. Då kommer vi in till ett samtalsrum och den här läkaren sätter sig. Och så ska hon väl börja förklara. Och Morgan har ju inte hört någonting än. Och så sätter hon sig och så börjar hon prata om hjärtat och ska börja liksom gå igenom. Och helt plötsligt så öppnas dörren och så sticker in en kvinna och så sa hon, vi håller på att boka planet för flyget ner nu. Är det mamma eller pappa som ska flyga ner för operationen? Och Morgan bara, va? Det blev sånt kaos. För det visade sig då var att när Amandus föddes så hade han en förträngning på kroppspulsådern. Och medan bebisen ligger i magen så har den som en liten genväg mellan lungvenen och kroppspulsådern som ska hjälpa blodet att cirkulera, eftersom blodet inte då ska gå till lungorna, eftersom bebisen inte andas när den ligger i magen. Och just när den här genvägen, det här kärlet som kallas ductus, kommer ut i kroppspulsådern, där hade han en förträngning, liksom att det var för trångt i kärlet. Så att när ductus sen stänger sig, som det ska göra
när de börjar andas,
när liksom de är födda, liksom inom ett par dagar ska ju det här kärlet stänga sig och liksom försvinna. Då är det liksom för trångt för blodet att då cirkulera till resten av kroppen. Och när hon börjar förklara det här, och särskilt liksom så här när man har fått påfyllnad sig från information efteråt, så förstår jag att liksom, hade de inte gjort någonting så hade ju min bebis inte blivit 10 dygn gammal. Och det var som väldans tur att de upptäckte det så tidigt som de gjorde. För många av de här barnen far ju hem. Och så blir de dåliga. Och ibland blir de så dåliga så att liksom, det går inte. Och ibland blir de så dåliga att liksom, återhämtningen blir så mycket svårare. Amandus har ju aldrig blivit dålig. Vilket är, jag är jättetacksam för. Även om jag från början var så jäkla förbannad. Alltså jag var så jäkla arg. Jag bara, vad fasen ska ni sätta igång grejer för? Vi skulle ju hem. Och nu ska jag flyga ner till Göteborg. Alltså jag var så arg. Och alltså jag kände mig som en, som ett rådjur i ett par strålkastare. Så jag satt liksom bara stirra och grät. Fast det kändes inte som att det var jag som grät. Jag blev bara blöt om kinderna på något vis. Alltså det var alltså jättestört.
Men var det du som åkte ner med Amandus?
Ja, eftersom tanken var ju att jag skulle amma Amandus, så sa vi det att då blir det liksom det logiska att jag skulle fara, för då kunde jag börja pumpa liksom på en gång. Och så jag flög ner i någonting som kändes som en scen ur typ Doktorn kan komma eller någonting. Man flyger ju ett så här litet flygplan liksom, där du sitter med hörselkåpor på liksom och sådana saker. Och de bäddade in Amandus så att man liksom nästan knappt såg honom. Det var massa filtar och slangar och kablar och maskiner som pep och det var... Alltså jag flög ner och så kom Morgan då dagen efter. Och det här är ju ett klassiskt exempel på hur underbar den svenska vården är. Alltså säga vad man säger vill, ingenting är perfekt, saker kan förbättra sig, ja. Men jag är sjukt tacksam för den svenska vården. För bara en sån sak som att i en axelryckning fixade de ett flyg, så att vi en torsdag kväll flygs akut ner till Göteborg. Jag flyger med han. På morgonen efter står en taxi utanför dörren hemma hos oss. Tar Morgan till flygplatsen där de har bokat och betalt ett flyg till honom. Så han sätter sig på. När han landar ner i Göteborg står en taxi och väntar på honom där. Som kör honom då till sjukhuset. Så Morgan han är ju dit innan vi ens får in på operation. Så där är jag jättetacksam för den svenska sjukvården.
Hur var det när du sa hej då till honom inför operationen?
Tungt. Riktigt tungt. Just för att det var så paradoxalt på något vis. För att de var inte nonchalanta läkarna. Det är inte det jag menar. Men de gör ju de här ingreppen varje dag. Särskilt nere liksom på Göteborg. Liksom. Alltså de är specialiserade på barnhjärtan. Liksom. De gör ju det här jämt. Vilket gjorde att när vi kom ner där med ett ganska vanligt hjärtfel ändå, så säger de liksom, men det är lugnt, vi opererar liksom. Nästan lite grann med en axelryckning liksom så. Och det blev så paradoxalt någonstans, för mig var ju det här jättestort. Du ska in och skära i min bebis hjärta, och det är som att det inte är någonting alls. Nej, det var tungt, det var jättejobbigt. Och det blev ju inte lättare när han kom tillbaka heller. Det var ju snarare tvärtom, det var ju ännu svårare när operationen var klar. För då hade han ju, då hade han ju ännu mer slangar överallt och sladdar. Så det gick ju inte ens ta igen. Alltså det, när vi kom upp på BIVA, alltså barn-IVA, efter att operationen var klar, efter att vi hade legat och hållit varandra, bara gråtit i flera timmar i väntan på att de skulle ringa och säga att operationen var klar. Så det första vi får höra är att man vill gärna stryka på sin bebis och klappa på dem. Men det irriterar dem väldigt mycket. Då är det bättre att ni lägger en hand och bara håller på dem. Och jag förstår ju precis så. Men att jag liksom inte ens ska kunna röra vid min bebis som jag vill. Och det var bara... Jag kände bara att det var så förbannat orättvist. Vi hade fan mig tillräckligt på våran tallrik. Det finns de som inte ens vill ha barn. De som liksom super och skjuter in droger i blodådrorna hela graviditeten igenom och föder fullt friska barn. Och jag som inte ville annat än att ha barn. Jag som hade den största drömmen att få vara mamma. Jag har nu två barn som var sjuka. Två barn som jag inte ens vet om de kommer få leva hela sina liv. Det är så sjukt. Det ska inte vara så. Gud. Man tycker att man har grinat färdigt över sådana här saker.
Om man aldrig gör. Visste ni liksom hur allvarligt det skulle påverka han sen? Eller hur tror man sig att han blir bra?
Läkarna var ju väldigt positiva trots allt. För eftersom de hade hittat det tidigt så sa de det att då har vi bättre utgångspunkt för operation. Och vi har bättre utgångspunkt för återhämtningen efter operation. Men det som är de osäkra delarna i det hela är att den här förträngningen hade ställt till problem. Eller har ställt till problem. Han har fortfarande problem. Och det var att... hur ska jag beskriva det? Alltså, det blir lite grann som du tänker dig... Menar, att du nyper ihop en vattenslang. Så blir det ju en bubbla på vattenslangen.
Mm.
Någonstans måste ju vattnet ta vägen. Och likadant blir det i hjärtat. När det blir trångt. När hjärtat får jobba mot ett motstånd. Så blir kammaren svälld. Så att hans vänstra kammare blev ju förstorad. Ganska mycket. Och det gjorde att klaffar läckte. Och att den blev ansträngd. Så även efteråt när den här förträngningen var åtgärdad. För operationen gick jättebra.
Mm.
De var supernöjda med den liksom. Men även efteråt så ska ju då hjärtat liksom kunna gå tillbaka. Det ska återhämta sig. Och det har det fortfarande inte gjort. Helt ut. En del grejer har liksom rättat till sig. Men kammaren är fortfarande rundad. Vilket gör att den slår fortfarande ansträngt. Och det måste man hjälpa honom med. Så att man satte ju i... Alltså han är född i oktober. Och i december satte man ju in medicin.
Mm.
Hjärtsviktsmedicin, vilket är helt stört. Mm. Problemet vi har haft i den här medicinen är att... han är väldigt känslig för den. Vilket gör att han går på en väldigt liten dos. Jämfört med sin vikt. Och just nu så är det så att varje gång vi försöker höja den så blir han lågtryckad. Han får så lågt blodtryck. Och det är ju inte bra. Vilket gör att just nu står det stilla. Just nu blir han inte bättre. Han blir inte sämre, men han blir inte bättre heller.
För hur gammal är han idag?
8 månader blev han i tisdags.
Mm. Utvecklas han som man ska i övrigt?
Det tycker jag. Mm. Från början gick det långsamt. Det gjorde det. Från början gick det jättelångsamt. Men det var som jag fick höra på BVC också, att man måste ge han lite dispens liksom. Man kan inte se honom som en månadsbebis, för han är inte en månad gammal egentligen, med tanke på allt han har varit med om.
Mm.
För från början så låg han efter. Det gjorde han. Det är ju lätt att man jämför till exempel med Gabriel, storebror. Och där låg han jättemycket efter. Alltså när han började lyfta huvudet och när han började rulla runt och liksom sådana här saker. Men i dagsläget så är han ju typ, nu ålar han och är snart uppe på alla fyra så han kryper. Och han sitter upp själv och sådana här saker, så att det går framåt.
Men hur ser vardagen ut idag då för er? Ni lever ju med två sjuka barn.
Ja.
Som är sjuka på olika sätt, har olika behov.
Alltså dels är det ju väldigt medicinorienterat. För det ska ju måttas med, alltså det känns ju som ett helt apotek när man tar fram på morgon. Jag menar, Gabriel har två mediciner som ska blandas till i rätt dos. Och Amandus har sin medicin som ska blandas i rätt dos. Och de ska tas vid rätt tidpunkt och de ska tas vid samma tidpunkt varje dag. Så att det är ju larm som går och sådär. Så att, men sen måste man ju planera väldigt mycket. Med Gabriel till exempel, ska vi fara någonstans måste hans akutmedicin vara med. Vi måste se till att liksom, man måste tänka många steg före liksom. Ja, men ska vi till exempel fara på Leos lekland, då måste vi vara beredda på att imorgon ska vi inte göra någonting. För att det tar så mycket energi att det är tomt imorgon. Men sen är ju Amandus i riskgrupp för till exempel corona. Så där måste man ju liksom tänka sig mycket noga för och liksom sådär.
Men du då? Hur mådde du efter allt det här?
Det är ju som standard liksom att när det händer en sån här så får man ju alltid erbjudande om en kurator. Jag tackade ju ja till det. Jag ville ju prata med en kurator. Så från att Amandus föddes så träffade jag ju en kurator. Så vi träffades ja, men ungefär med 2 veckors mellanrum. Och i januari så märkte jag en gång när vi satt och pratade att hon började ställa andra frågor till mig än vi brukar. Det var inte liksom så här, hur är det idag? Och så här, utan det var mycket liksom, hur mådde du månaderna efter Gabriels förlossning? När du säger att du är nere, är du nere hela dagen? Alltså det blev väldigt många liksom, som att hon letade efter någonting. Och nu är det ju så att hon är ju bara kurator. Hon är helt underbar den här människan. Jag har liksom nästintills jag kan säga att jag kan tacka mitt liv för henne. Men hon är ju kurator, så hon har ju inte liksom befogenhet att sätta en diagnos. Så hon avslutade ju den gången med att säga att hon tyckte att jag skulle kontakta vårdcentralen för att få hjälp, för att hon misstänkte att jag hade en förlossningsdepression. Jag kom på mig själv att jag, alltså det är så störda grejer. Jag stod och grät framför kylskåpet för att mjölken var slut, så Gabriel fick inte mjölk till sitt mellis. Men jag stod och storgrät över det. Över mjölk. Det är liksom helt stört. Men då kontaktade jag ju vårdcentralen och blev ju då diagnostiserad med en depression som jag påbörjade medicinering för, som tack och lov har hjälpt jättemycket. Jag är mycket stabilare liksom, vilket gör att man kan ju börja bearbeta då allt som man är med om och har varit med om. För det är inte en lätt vardag när man har 2 sjuka barn. Och någonstans, men lite grann att få omvärlden att förstå. För problemet, ta till exempel med Gabriels epilepsi, det är ju ingenting som syns utanpå. Kommer du med ett barn som är rullstolsbunden till exempel in på en mataffär, så förstår ju alla att okej, den här människan måste vi liksom akta oss för att den kan inte liksom svänga.
Men alltså, ja, man har så lite respekt,
ja, men lite
för
så.
Det området.
Men epilepsi syns ju inte. Vilket gör att i många situationer så finns det ju de som uppfattar Gabriel som krävande eller jobbig. Fast egentligen har med hans epilepsi eller hans hyperaktivitet att göra. Och det är väl det som är det svåraste.
Men känner du att du får bra hjälp idag?
Ja,
att du mår
jag har jättebra kontakt med kuratorn och har svarat bra på medicin. Men sen har vi mycket stöd i kompisar runt om som hjälper med avlastning och hjälp och sådär. Så det känns jättebra.
Finns det någonting som du skulle vilja säga till föräldrar som kanske precis är i början av att gå igenom någonting som de känner är jobbigt? Om det är sjukdom eller något som oroar dem?
Prata, ska jag säga. Alltså prata. Alltså jag tror att jag pratade öronen av så många människor från början. Men jag tror att det är vad man behöver göra. För du måste någonstans få det utanför dig själv. Du måste att någonstans låsa in att svälja. Det är då det växer och blir någonting svart och jättetungt. Det är då det dränker dig till slut liksom. Man måste prata, man måste tordas be om hjälp. Du behöver inte vara den perfekta mamman som gör alla super extravaganta grejer. Det räcker att du har kokat makaroner och stekt korv. Du behöver inte göra en 3-rätters-middag till dina barn. Du är inte en dålig förälder för det. Att man måste någonstans ömma för sig själv och säga att det är okej att inte må bra. För att om vi inte erkänner att hur man mår, då kan man inte göra någonting åt det heller. Erkänner man inte att det finns ett problem, kan man inte lösa det. Läskans tips. Här har jag suttit och funderat. Och jag tror att jag har ett ganska bra tips som jag faktiskt har anammat rätt mycket själv och fått med min äldste son på.
Nej, berätta.
Vi kallar det Dance It Off. Jag följde för ett par år sedan väldigt mycket den serien Grey's Anatomy.
Ja.
Och i den
serien,
ja, eller hur? De är helt underbara. Och i den serien så gör de ju ibland att de bara vräker på musiken på högsta volym och så bara dansa. Det spelar ingen roll vad det är för musik, det spelar ingen roll hur du dansar, vad du dansar, men du ska röra på kroppen och du ska ha musik på. Och jag tror att alla skulle behöva göra det lite grann.
Mm.
Att verkligen bara så här dansa ut det, vare sig du är glad, arg, ledsen, bara hur dig alltihop. Alltså vi har ibland, jag och Gabriel, stått till Frost och skrålat. Ibland är det någon poplåt någonstans, eller det kommer någon Eurovision-låt liksom. Men bara att man liksom bara dansar ur sig allt. Och så skrattar man lite grann, laddar lite ny energi, och så kan man gå vidare.
Mm.
Så dance it off, det är mitt tips.
Gud vad kul.
Eller hur?
Det är ju, ja, men alltså, gud, vi brukar också ha sådana stunder ibland. Man behöver det.
Ja, men man behöver
så
det.
Så mycket känslor.
Bra tips.
Mitt tips är mycket mer basalt än det där känner jag.
Men sådana grejer är viktiga också.
Ja, men mina barn älskar sommarskuggan.
Ja, Gabriel också.
Ja, alltså,
det är en skräckblandad förtjusning dock.
Ja, Leia har också skräckblandad förtjusning. Unni är den minsta. Hon är helt besatt av sommarskuggan. Alltså allt med sommarskuggan går hem. Ja, men och det här att ändå kunna göra det lite enkelt för sig och vara kreativ. Jag är ingen pysslig människa. Alltså jag är inte det. Det är väl något som jag önskar jag var. Men det vi brukar göra, vi gjorde det förra året och vi har gjort det nu igen. Det är alltså att man gör chokladpudding som skuggsläm.
Mm. Nej, men gud vad smart.
Det går så hem. Du vet så här, en kväll, det kan vara vardagskväll när man bara känner att så här, vi behöver hitta på något kul. För alltså chokladpudding, du kan göra det själv.
Uh-huh.
Om du gillar det och kan det och har tid och orkar det.
Nej,
absolut. Eller så köper man pulver och ställer in i kylen. Uh-huh. Och så är det klart på en kvart.
Uh-huh.
Så det är en så här rolig quick fix grej och så brukar vi lägga ut det lite på någon tallrik så här, och ställa ut typ i lekrummet eller i,
gud, så underbart.
Så får de äta lite skuggsläm och de tycker det är skitspännande typ.
Men är det ingen slimevulkan då?
Då kanske förväntar sig det sen.
Ja, den är ju Gabriel besatt av. Nu kommer nu kommer slimevulkanen. Nu måste vi visa oss.
Nej, men det är kul. Så att det är chokladpudding använder som skuggsläm.
Ja, det låter fantastiskt. Det ska jag testa när jag kommer hem.
Ja. Men du, tusen tack för att du tog dig ända hit och att vara med och dela med dig av det här.
Ja, jag delar så gärna med mig.
Om det är någon som har frågor eller känner igen sig och vill ställa någon mer, vart kan man hitta dig då?
Dels finns jag ju både på Instagram och på Facebook, Sabina Isaksson. Men sen har jag även en blogg som jag startade nu som bearbetning av alltihop.
Fantastiskt ju. Jag gör så, jag lägger länkar här nere.
Ja,
så man hittar dig.
Yes.
Nu ska vi ut i värmen.
Ja.
Ja.
Sommar och sol, äntligen. Hej då.
Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.